Här doftar det ju faktiskt som i barndomen, kära. Ett säkert vårtecken förr i tiden, så det var ju den här doften av kära när träbåtarna behandlades ute i hamnvikarna och på stränderna. Och det andra var då det här slipljudet. Johan Joppe Stenman, hur länge sedan är det som den här doften och det här ljudet fanns till exempel här i Kapellhamnen?
Ja, nu är det en tid sedan att jag tror att jag var bland de sista som hade det här träbåt här i Kapellhamnen. Att det var, jag tog över den här Fiskar Nykvist öppna fiskarbåten och det här. Men att det, 5 år har jag väl haft en sån här guttaperkabåt nu, så att det är inte alls lika som en skaplig träbåt.
Nej, precis. Hör du, men käran som jag nämner här, att det doftar. Faktum är att Nykvist, kända sista fiskaren som fanns här i Kapellhamnen, han har kära sin brygga här vid Bodan.
Ja, den är riktigt nykärad. Det är en doft som nästan sprider sig över hela Kapellhamnen här, och det är nog en härlig doft att känna.
Men det här med att kära en träbåt, är det nödvändigt eller var det nästan bara för utseende, det mörka utseende och doften?
No, egentligen, de här, jag har ju levt ända från födseln, så hade farsan träbåt och jag fortsatt från mitten på 70-talet, så skaffade jag själv min första träbåt, en summa byggd med en liten ruff och styrhytt och en encylindrig Olympia 4-5 hästar. Och det här, att jag använde aldrig tjära i min, att jag hade terpentin och lack då när man skrapade den ren, var ungefär så här, ska vi säga, vart 50 år så skrapade man den ren, och då satt man med mera terpentin och minska efterhand och det här med lack. Och sen var det ganska lätt kött efter det, som när man kött den bra, så var det ganska lätt kött efter det. Man började bara slipa lite ytan till nästa år då, så var det nytt lack på sen igen.
Så den där lacken och terpentinen, det var liksom impregneringen som skulle skydda mot fukt och salt och så vidare?
Ja, det var den som bara man kött en träbåt, så var det inga problem. Nu är det jobb med idag också med en glasfiberbåt. Det är helt klart den ska skötas den också. Ska man vara så rädd för en träbåt? Träbåt är alltid träbåt.
Ja, så är det. Okej, jag tror ju att folk har för sig att varje år den här tiden så ska man sätta faktiskt mycket timmar på en träbåt. Men nu är det ju någonting man ska göra både på hösten och våren varje år också.
Ja, det som är det, liksom, det där värsta med den här träbåten, så var ju att man skulle försöka komma ut så snabbt som möjligt på våren, för att den här vårsolen så gjorde så att den torkade. Och det fanns ju olika möjligheter, att den här första båten som jag hade, så den var ju kravellbyggd. Så det gick ganska enkelt på det viset att man målade botten, och fast det var springor så att man såg gräsmattan igenom. Så när man hade målat botten, så drog man på alla springor, så drog man målartejp. Och det där målartejpet, så drog man på sen bottenfärg, så det syndes inte på något vis. Men när man sjösatt båt, man kunde inte fara ut, absolut inte de första dygnen ut och köra. Utan när den låg vid bryggan, så svällde det här vattnet, att den for fast. Och sen när den for fast, det där målartejpet höll den tät på det viset. Och sen när målartejpet blev vått, att det hade gått fast den här båten, så då kunde man dra bort målartejpet, så var båten tät.
Så målartejpet var till för den där första akuta situationen, men sen var det träet själv som svällde och skötte om att springorna, helt enkelt läckorna, försvann.
Precis, så var det, att den, när den var gissen, så for den ihop på det viset. Att sen igen, här en andra, det var liksom min första båt, det här. Sen hade jag en större båt, en 960x320, en skaplig långfärdsbåt, som jag var både till Gotland och Hapsal och runt Åland och hit och dit. Och det här, den var kravellbyggd, att den var ju svårare, att där gick det aldrig att det här, sätta någon målartejp. Kravellbyggd betyder att plankorna kommer på varandra, och en klinkbyggd, en kravellbåt, så där är bredden kant mot kant, men i en kravellbyggd så är plankorna på varandra.
Är det bättre och mindre läckor i en sån?
No, egentligen inte kan man med läckorna, men att en kravellbyggd båt så löper ju bättre. Det är ju alla hajar, sexorna som nu ska vara världsmästerskap i Östra hamnen, de är ju kravellbyggda. Att den löper ju bättre när det är en slätbåt. Men att det där var ju det problemet med den här som var kravellbyggd, att när jag sjösatt den så mådde jag hade tre pumpar. Det svämmar in vattnet, att den var på fem minuter så skulle den ha sjunkit hela båten, men jag hade ju tre pumpar som jag hade med Landström som pumpade den, och redan efter en timme så märkte man att det minskade. Efter ett dygn kunde jag köra, då höll den som pottan, då kunde jag köra den till bryggan och på sin egen plats.
Och det var ju bra det, eftersom du och ni faktiskt får på långfärder, och det är ju inte så roligt att åka iväg om vattnet börjar strömma in.
Nej, nu är det ju meningen att och just så jag sa att när man hade en träbåt som man kunde första dygnen, så var det, man skulle aldrig fara ut, man ska låta den svälla ordentligt och bli skick för den.
Det är ganska intressant det där med att vattnet, salt, sol och vatten och temperaturer, fukt. Så det är egentligen ganska tufft för en träbåt, men samtidigt så är det just det som håller den tät och i skick.
Ja, egentligen, om vi säger så, en träbåt, så det värsta för en träbåt så är solen. Att solen som bränner på en träbåt, det gör det värsta för en båt.
Vad händer med det?
Ja, det torkar i skill, liksom det bränner trä. Att det bästa för en träbåt och de som har ett båtskjul, att man skulle kunna köra in i ett båtskjul och den skulle kunna vara i vattnet och vara sen liksom borta från solen. Att det är det lyxigaste för en träbåt.
Och då kommer vi ju till hur man faktiskt hade det förr. Man hade båtskjul, alltså i vatten då, och det var just för att man skulle kunna ha sina träbåtar igång.
Ja, därför var det just att när man kör här omkring i skärgården och ser hittills Rosala eller Åbolands skärgård, så är det ju fina båthus som man ser idag. Men att tyvärr så det börjar nog vara gutta perka båtar i dem också.
Det är ingen vits att köra in sin glasfiberbåt kanske i en sån. Men hör du har ett kort, faktiskt ett vykort. Och det här är din Nykvistarn, alltså en fiskebåt som du tog över av fiskare Nykvist, vars brygga vi faktiskt står på i Kapellhamnen nu. Härlig, alltså en öppen, äkta fiskebåt. Den här hade du också. Den här ärvde du så att säga.
Ja, jag köpte den här utav Kurre när han slutade med sitt fiske. Och man måste säga att den här båten så är en riktig kapellhamnare, för att den är byggd här. Hellström byggde den åt Kurre. Kurre gav sina mått hur han skulle ha den. Och det är en jättefin löpande båt. Birdie båt, för han hade ju kötfiskare, så han ville ha den att den skulle vara bredd där bakom. Att det. Och så hade han den här i bryggan som vi står. Och sen när jag tog över så hade jag båtplats här också i kapellhamnen ända så länge som jag hade den. Så den här har alltid varit en riktig kapellhamnare.
Ja, och den är nog, måste man säga, värdig ett eget vykort. Hur kommer det sig att den faktiskt har kommit på ett vykort där det står Hank och Hange? Och det här är ju fotograferat i Gunnarstrand, alltså följande vik västerut ser vi.
No, det här var så att jag hade själv kört runt Uddan och kom till det här, till Fiskarberget dit i Gunnarstrand och det här, och parkerade båten där i bojen, och inte visste jag att någon hade ens tagit ett foto av den. Att sen var jag själv här i den här kylabutiken här, Ali Market, och såg den på kortställningen där, så jag, men där är ju min båt igen.
Ganska fint minne. Hör du det där, ja, hur nostalgisk blir du när du ser bilden av Nykvistan?
Den är nog, man blir nog, det är liksom som jag sa, träbåt. Och den här finns också på, utav Sihtolas, de här samlartavlorna, så finns, han har också målat den här. Och det är härifrån kapellhamnen, från den här bryggan som den tallrikstavlan är.
Ja, bra att veta ifall ni ser en sån av hangekonstnären Sihtola. Men hör du, vilka reaktioner fick du när du ändå hörde till de där sista träbåtsägarna här som åkte iväg bland annat just mot Åbolands skärgård? Så reagerar folk på att du kommer med en sån här fin öppen fiskarbåt?
Ja, den här som jag hade här öppna här, jag var ute i Hotskär med den, och när man kom i farleden, så när de kom med sina höghus, de här med sina flybridgar, så de visade tummen när man kom. Man var lite utstyrd sig alltid med, jag kunde ha någon skinnmössa på och sånt där, och de stod i mitten där och styrde. De visade att folk reagerar nog när det kommer en träbåt.
Hörde, men vad fint att just det här båtfolket också reagerar och förstår sig på att den där relativt ändå lilla öppna båten är någonting speciellt. En träbåt. Nej, men du gav upp med träbåtar i alla fall sen.
Ja, det var väl här 2013-2014 som jag gick över sen till det här, som jag sa, Guttaperkabåt. Och det är nog inte alls något liknande. Att det är en sån här båtar som de lagar i form på och lagar hur många som helst. Att en träbåt har alltid sina personligheter. Att det är allt möjligt, allt från lanternsmasten till flaggstången och hela skrovet, så har en egen personlighet på en sån.
Ja. Det som ännu till sist här kan nämnas är att här vi står nu på den nykärade Nykvistska bryggan i Kapellhamnen, så när vi tittar över viken så finns det faktiskt ett litet båtföretag som sysslar enbart med träbåtar nu. De lagar och reparerar, men också från början lagar jättefina allmogebåtar.
Ja, det är ett båtbyggeri där, och det är riktigt. Jag brukar vara besökare på båtmässan. Jag som är just alltid gillar träbåtar, så jag söker alltid upp den där träavdelningen, fast det börjar vara så få där, men de bygger riktigt vackra träbåtar här.
Faktiskt, och dessutom så är de ju så fint målade. Man kan se en blå eller en grön träbåt vid bryggan deras. Det är ganska fint.
Ja, bland annat när man kommer i Korpoström så har jag träffat på Antonia Siliakos när hon kommer där med sin, hon har en sån där gammal träbåt och kommer med segel uppe. Det ser trevligt ut.
Ja, nu talar vi om Antonia Ringbom, som hon heter. Ja, nu för tiden. Ja, före detta hangeboen som har flyttat västerut. Jaha, hon håller sig kvar. Nu fick vi veta det. Hon håller sig kvar vid träbåtarna.
Hon har jag mött flera gånger som i farleden där, att hon är ute med sin träbåt där i Korpoström.
Men hör du, Joppe Steman, då säger vi så här. Håll fanan högt, ni som ännu har en träbåt. Sköt om den och håll den kvar. Och ni som vill göra lite jobb, lite mera jobb ändå kanske, skaffa en träbåt så får vi se dem i våra vatten.
Och det är helt säkert att går jag på i båthamnar som jag brukar alltid besöka, vart jag än far, om det finns en båthamn, så jag stannar alltid upp om det är en träbåt. Det är helt klart att det glasfiberbåtarna går jag förbi, men en träbåt så den gör nog så att man får direkt en helt annan tanke. Och nu så kommer det ju till vara jättefina segelbåtar här när det är världsmästerskap i de här sexorna, och det är ju träbåtar som är fina segelbåtar.
Det är alltså Hange, och senare på sommaren, kanske det var augusti tror jag.
Ja, det är mot höstsidan som det här världsmästerskapet.
Ja, då kan man beundra verkligt gamla, fina tre segelbåtar. Tack ska du ha. En solig dag här i Kapellhamnen idag.
Ja, tack för det här.